Om du dog idag, skulle Gud då välkomna dig in i hans himmelrike? Om vi gick runt och ställde denna fråga på stan, vad skulle vi då få för några svar? Jag har i samtal ställt liknande frågor till många människor under åren och fått olika svar. Några av de vanliga är: jag tror inte att Gud finns, men om han ändå finns så är jag ändå en hedlig människa, så då borde han släppa in mig. Sen så har vi muslimer och många namnkristna som på något sätt brukar peka på att de är goda eller bra människor, och därför så borde Gud släppa in dem. Vad som har förvånat mig under åren, det är hur många som kallar sig evangelikala eller evangeliska kristna som sagt att de försöker hålla Guds bud och i grunden är goda, och därför så måste Gud släppa in dem i sitt rike. Men jag har också mött dem som i all ärlighet sagt något i stil med att de är stolta över sin synd och därför inte vill ha med Gud att göra om han skulle existera. För de har kvar sin livsstil mer än honom, om han nu finns. Om du skulle få denna fråga, vad skulle du då svara? Vad säger Bibeln? Låt oss gå till Romarbrevet 1 och vers 18. Vi ska läsa från Romarbrevet 1, 18 till 32. Där mänsklighetens stora problem uppenbaras. Vi kan börja med, för att få det i kontexten, att läsa från vers 16. Så Romarbrevet 1 och vers 16 och framåt. Då skriver Paulus så här: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det står skrivet: den rättfärdige ska leva av tro. Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem, eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Trots att de kände till Gud prisar de honom inte som Gud eller tackade honom, utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa, men blev dårar och bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Därför utlämnade Gud dem och deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar mot varandra, med varandra. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin villfarelse. Och eftersom det inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som inte får göras. De har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslyssnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. De känner mycket väl till Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det. Herre, vi tackar dig för att hela Bibeln är ditt ord som är nyttigt för oss. Tack för att du har satt denna texten i Bibeln. Jag ber verkligen att du skulle använda den mäktigt i våra liv. Hjälp oss att förstå den, och genom den hjälp oss att förstå vår samtid. Att förstå Sverige, vår värld idag. Hjälp oss också att förstå våra egna hjärtan. Att förstå vårt behov av dig, Jesus. Du är vår frälsare och Herre. Vi ber i Jesu namn. Amen. Vi har nu kommit fram till själva huvuddelen av romarbrevet, som var skriven för att ena de romerska kristna att sluta upp i Paulus mission, att nå Spanien med evangeliet. Förra veckan så gick vi igenom sista delen av Paulus introduktion till romarbrevet. Den introduktion börjar med en summering av evangeliet och hur det är för alla folk. Förra söndagen så predikade Gustav om Paulus iver och hjärta för de romerska kristna. En församling som han aldrig tidigare hade besökt. Paulus ville motivera församlingen i att hjälpa honom att nå de onådda i Spanien med evangeliet. Men samtidigt så har församlingen problem mellan judiska och hedniska, alltså icke-judiska kristna. Så judiska och hedniska kristna. Och svaret på både att motivera romarna för mission och att ena dem, det är evangeliet. Evangeliet är både Guds kraft till frälsning och förvandling. Och det är detta resten av brevet handlar om. Huvuddelen av brevet består av fyra delar som jag valt att summera med: frälst om nåd, leva om nåd, ett försvar av Guds nåd och en församling formad av Guds nåd. Och då kommer vi börja att se på den första delen av huvuddelen av romarbrevet: frälst av nåd. Vi kan översiktligt dela in denna del i två delar. Problemet och lösningen. På något sätt formateringen ändrades när det fördes över, men det. Så för det första, vad är problemet, ska vi titta på. Och vi kommer lägga märke till tre olika punkter: vad, varför och hur. Så för det första, vad är problemet? I Romarbrevet 1, vers 16-17 så skriver Paulus: jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. Evangeliet uppenbaras, rättfärdighet från Gud, av tro Till tro som det står skrivet, den rättfärdige ska leva av tro. Och vi har märkt till detta förra veckan. Här så ser vi att Paulus inte skäms för evangeliet. För det är Guds kraft i frälsning för var och en som tror. Oavsett om man är jude, grek eller vad man än är. I evangeliet så uppenbaras Guds rättfärdighet. Både hans rättfärdiga natur, men också hur syndare genom rättfärdigheten från Gud av tro kan bli rättfärdigt förklarade, frikända. Men varför behöver vi rättfärdigheten från Gud? Varför behöver vi bli räddade? Detta leder oss till vårt problem i vers 18. Som ordagrant börjar med ett för som ger oss orsaken. Vad då? Vad är problemet? Vad behöver vi bli räddade ifrån? För Guds vrede uppenbaras från himlen. Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Gud som är helig och rättfärdig. Han är rättfärdigt arg över våra synder. Och hans vrede, den uppenbaras från himlen. Över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Förra veckan så läste vi från Habakkuk 1, vers 13 som säger: dina ögon är för rena för att se på det onda. Du som inte står ut med att se någon orätt. Och sanningen är den som Paulus kommer att ta upp i Romarbrevet 3, vers 10. Som det står skrivet, ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Det står inte att vissa är rättfärdiga, utan ingen rättfärdig finns. Inte en enda. Gud är rättfärdigt arg och hans vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet, allt uppror mot honom. Och mot orättfärdighet. Allt syndigt handlande hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Som universums herre och domare så anklagar han här oss människor för uppror mot honom. Och det är därför han är heligt och rättfärdigt vred, alltså arg. Och när vi hör ord som arg och vrede så tänker vi ofta på syndig, mänsklig, okontrollerad vrede och ilska. Men Guds vrede är inte syndig och okontrollerad. Som universums skapare herre så har han all rätt att vara vred över mänsklig ondska och uppror. Ta till exempel Hitler. Ta grymma mördare. Ta de som låg bakom folkmordet i Rwanda. Ta onda torterare och våldtäktsmän. Önskar vi inte att Gud i sin rättfärdighet är vred och arg över all ondska? Att han kommer att straffa alla dessa ogärningsmän. Vill vi inte ha rättvisa? Guds vrede är inte något ont, utan något gott och nödvändigt, eftersom Gud är god. Men Guds vrede, det uppenbaras inte bara mot dessa förbrytare, utan mot alla som i sin synd gör uppror mot honom. Vi har nu sett för det första vad problemet är. Guds vrede som uppenbaras emot människor för deras uppror mot honom. För det andra, Varför uppenbaras då Guds vrede? I Romarbrevet 1, vers 18 så har vi redan börjat se varför. Men vi kommer att få det mer utförligt förklarat i vers 19 till 23. Låt oss först läsa vers 18 igen. För Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Så människor i sin ogudaktighet och orättfärdighet, de trycker ner, de står emot sanningen. De förkastar Guds sanning. Och vi får skälet i den efterkommande texten till detta. Först, Gud har tydligt uppenbarat sig i skapelsen. Det står i vers 19 och 20. Det man kan veta om Gud är uppenbart bland dem. Eftersom Gud har uppenbarat det för dem. Ända från världens skapelse syns och uppfattas hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. När Paulus säger att det man kan veta om Gud är uppenbart, så menar han inte allt man kan veta om Gud, men det man behöver veta för att hållas ansvarig inför Gud, det har Gud tydligt uppenbarat. Ända från världens skapelse så uppfattas Guds osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Titta på stjärnorna. Titta på universums skönhet. I veckan så har solen skinit. Ja, vi har sett solen. Fåglarna började sjunga. Och jag började få vårkänslor. Och min son tog av sig vinterjackan och sprang ut i t-shirt. Ja, vi är vikingar. Snart så är våren här. Som bara ropar ut Guds skaparkraft. När naturen exploderar i grönt och växter går i blom i alla möjliga tänkbara färger. Vilken skönhet och underbar skaparkraft som visas. Se bara på komplexiteten i oss människor och alla djur. Om bara några parametrar hade varit lite annorlunda, så hade vi inte varit här, vi hade inte levt. Detta vittnar om att det måste finnas en skapare. Om bara några parametrar hade varit lite annorlunda i universum och på denna jord. Vi får fråga astronomen efteråt. Så hade det inte funnits något liv här. Se på alla naturlagar. Att bara ropa ut, det måste finnas en skapare. Oxford-professorn Roger Penrose, som fick Nobelpriset i fysik år 2020 för upptäckten att bildandet av svarta hål är en robust förutsägelse av den allmänna relativitetsteorin. Den här mannen, han har också forskat kring universums fine-tuning, dess finjustering som är perfekt lämpad för liv. Utifrån hans uträkningar kring universums finjustering, för att liv skulle kunna förekomma, så är det nästintill omöjligt att det skulle kunna uppstå sig själv. Ändå så är Penrose agnostiker. När du och jag ser skönheten i naturen, människans komplexitet och universums finjustering, då pekar det på att det måste finnas en skapare. Och skapelsen, den innehåller hans fingeravtryck. Det skapade vittnar om att det måste finnas en skapare. Det är detta teologer kallar den allmänna uppenbarelsen. som vi läste om i början på psalm 19. Om hur skapelsen uppenbarar Guds existens. Men vi har också den specifika uppenbarelsen. Hur Gud har valt att uppenbara sig genom hans ord. Bibeln. Som vi läser i just nu. Vers 20 avslutas med att säga. Därför är de utan ursäkt. Guds allmänna uppenbarelse i skapelsen är tillräcklig för att hålla människan ansvarig inför domen. För skapelsen, den vittnar om Guds osynliga egenskaper. Hans eviga makt och gudomliga natur genom de verk som han har skapat. Därför är de utan ursäkt. Och inte vi mästare på att föra fram ursäkter. Om Gud finns, varför talar han inte till mig med en hörbar röst? Men jag har växt upp i en icke-fungerande familj. Mina föräldrar misslyckades med min uppfostran. Jag blev inte tillräckligt undervisad om Gud. Jag har haft en svår sjukdomsperiod. Jag har fått lida. Jag blev mobbad. Jag fokuserade på punkt, punkt, punkt. Jag vill inte på något sätt förringa de svårigheter som du har fått gå igenom i ditt liv. Inför domen så står vi alla utan ursäkt. Det är ingenting vi kan föra fram. Det finns ingenting vi kan göra eller säga till vårt försvar. Skapelsens vittnesbörd är tillräcklig för att vi inte Guds dom står utan ursäkt. Det andra vi ser varför Guds vrede uppenbaras är att trots att Gud uppenbarat sig i skapelsen, att alla människor har gjort uppror mot honom. Redan i vers 18 så har vi människor likt den första Adam i ogudaktighet och orättfärdighet undertryckt sanningen som Gud uppenbarat. Mänskligheten allt sedan Adam gjorde uppror mot Gud har gjort detta. I vers 21-23 så ser vi ett uttryck på det här. Det står trots att de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom. Utan de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstod att de var visa. Men de blev dårar. Och bytte ut den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor. Av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Trots att människor kände till Gud. Fastän människor idag känner till Gud eftersom skapelsen vittnar om honom så prisar de inte honom som Gud eller tackar honom. Vi är alla skapade för att tillbe och tacka. Om vi inte tillber och tackar Gud så kommer det vara någonting annat. Istället för att prisa och tacka Gud så undertrycker människors sanningen om honom. Och vad är resultatet? Paulus säger i vers 21 att de förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. De påstår att de var visa men blev dårar. Och sen i vers 23 så kommer ett viktigt ord som kommer upprepas 3 gånger i vår text. På svenska så översätts det med 2 ord. Och bytte ut. De bytte ut. den odödliga Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Här så har vi avgudadyrkan. Att byta ut Gud mot något annat som vi tjänar och tillber. Vi såg när Israel i öknen förvrängde tillbedjan av Gud genom att göra en avbild av honom som en guldkalv. Istället för att prisa och tacka Gud så bytte de ut honom mot något annat. Vår avsaknad av tacksamhet, precis som Paulus nämner, kan uppenbara vår missriktade tillbedjan. Som om Gud stod i skuld till att ge oss ett bra jobb, hälsa, säkerhet eller världslig framgång. Det är inte bara inom hinduismen där man har fysiska avgudar som man tillber och tjänar avgudar. Sverige idag kryllar av avgudar. Avgudar är allt som människor lever för, tjänar, och utan att de säger det, tillber istället för Gud. Allt som får ta hans plats. Och det kan också vara saker som i sig själv inte är fel om de får rätta proportioner. Familj, karriär, bekvämlighet, välgång, säkerhet, intressen och så vidare. Allt det som tar upp vår tid, våra pengar, vår tillgivenhet och vår energi. Och vi måste vara ärliga att vi alla är benägna till detta. Reformatorn John Calvin sa att hjärtat är en avgudafabrik. Och vi bör alla vara på vår vakt och rannsaka våra hjärtan. Men vad Paulus här framförallt fokuserar på, det är när man ersatt, helt bytt ut Gud mot att tillbe av Gud. Och ytterst så går detta tillbaka till att vi människor, vi vill ta Guds plats. Kanske inte att vi vill styra universum, även om det kanske är en frestelse ibland. Men vi vill vara våra egna kungar. Vi vill vara de som sitter och bestämmer. Detta är roten till all synd. Vad puritanerna kallade the degoding of God. Att oguda Gud. Genom att vår stolthet sätta oss själva i universums centrum och stjäla den ära som bara Gud är värd. Ytterst så är inte varför Guds vrede uppenbaras mot människor på grund av synder i plural, utan på grund av synden i singular med bestämd artikel, vilket är vårt uppror mot Gud. Vi blir inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar eftersom vi är syndare. Som någon har sagt. Alla synder är symptom på synden med bestämd artikel. Vi har nu för det första lagt märke till vårt problem som människor. Att Guds vrede uppenbaras mot oss människor. Vi har också för det andra lagt märke till varför Gud har tydligt uppenbarat sig i sin skapelse. Men vi har gjort uppror mot honom. Och vi är utan ursäkt. Paulus han summerar hela denna del med mänsklighetens problem i Romarbrevet 3, vers 19. Med att säga just om vårt uppror. Att vi är skyldiga inför Gud med dessa ord. För att varje mun ska tystas. Och halva världen står skyldig inför Gud. Nej. Och hela världen står skyldig inför Gud. Så låt oss nu för det tredje och sista lägga märke till hur Guds vrede uppenbaras. Oftast när Nya Testamentet talar om Guds vrede, som till exempel vad vi kommer se nästa vecka, så talar de om Guds vrede i bemärkelsen av den slutliga domen. Men här i Romarbrevet 1, vers 24-32, så ser ju Guds vrede uppenbara sig just nu. Och allt börjar med människans förkastan av Gud. I vår text så står det tre gånger de bytte ut. Och följden av detta blir tre uttryck på Guds vrede. Hur Gud utlämnar människan åt att leva ut sina synder. Gud är aktivt överlämnar människor till konsekvenserna av synden med bestämd artikel. Och konsekvensen blir att Gud tar bort sin återhållande kraft så människor börjar hänge sig åt sina synder. Det som kommentarförfattaren Douglas Moe illustrerar med att säga, det är inte bara det att Gud släpper taget om man tänker sig en båt som är på en flod som rinner neråt. Att han släpper taget om båten så att den får glida iväg. Han puttar den nedströms. Precis som en domare som överlämnar en fånge till det straff hans brott förtjänar, så överlämnar Gud syndaren till en fruktansvärd cykel av ständigt ökande synd. Slut på citat. Låt oss nu se på de tre stegen i hur Gud överlämnar människor åt deras synd. För det första, efter att människan istället för att tillbe Gud som skaparen bytt ut honom mot att tillbe avgudar, så utlämnar Gud människor att följa sina hjärtans begär. Vi läser i vers 24. Därför utlämnade Gud dem åt deras hjärtans begär, så att de orenade och förnedrade sina kroppar med varandra. Gud, han har skapat sex som något gott, bara inom äktenskapets ramar, bara mellan en man och en fru. Och detta är någonting som Jesus tydligt undervisade i evangelierna. Följden av människans förkastan av Gud, det blir att Gud överlämnar människor till en fördärvad sexualitet i alla dess former. Och detta är ett uttryck för Guds vrede här och nu i tiden. Detta var någonting som var påtagligt i den romersk-grekiska världen med prostitution och lössläppthet. Och är det inte även så i vårt samhälle? Idag med en enorm porrindustri, lössläppthet och köttmarknad för att leva ut sina hjärtans begär. Detta visar på att vi i Sverige och världen idag står under Guds vrede. Kanske du är här idag och brottas med sexuell synd. Det finns hopp för dig i evangeliet. Evangeliet är Guds kraft till frälsning och förvandling. Den nedgående spiralen i Romarbrevet, den fortsätter i vers 25-27. För andra gången läser vi vers 25. Hur människor bytte ut. Den här gången så står det, de bytte ut Guds sanning mot lögnen och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen, han som är välsignad i evighet. Amen. De bytte ut Guds sanning och dyrkade och tjänade det skapade istället för skaparen. Och konsekvensen och uttrycket för Guds vrede är hur Gud utlämnar dem till förnedrande lidelser. Vi läser vad det innebär i vers 26-27. Därför utlämnade Gud dem åt förnedrande lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det som är onaturligt. På samma sätt lämnade männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptände som begär till varandra. Män gjorde skamliga saker med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Här så ser vi en utlevd homosexualitet. Där kvinnor bytte ut det naturliga sexuella umgänget inom äktenskapet med en man mot det onaturliga att ha det med andra kvinnor. Och hur män bytte ut det naturliga umgänget med kvinnan inom äktenskapet och istället gjorde skamliga saker med män. Kyrkan, den har i alla tider fram till modern tid trott på att texten här säger precis vad den säger. Idag hör vi absurda försök att försöka förklara bort vad texten säger. Som att Paulus här vänder sig mot pedofili. Och det gör han också, men inte det texten handlar om. Ett argument som att de gjorde vad som kändes naturligt för deras sexuella läggning. Men Paulus, när han talar om naturligt och onaturligt, så hänvisar han tillbaka till skapelseordningen med Guds skaparsyfte. I första Moseboken 2:24 så står det: därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött. Jag slutar inte att förvånas över människors kreativitet att försöka förklara bort vad texten faktiskt säger, som kända kristna ledare i Sverige idag försöker göra. Häromveckan så fick vi i brevlådan hem en broschyr med olika aktiviteter man kan göra i nordöstra Göteborg där jag bor. Och jag var chockad över hur många olika så kallade regnbågsmärkta aktiviteter som kommunen erbjuder. Kära vänner, detta är ett uttryck för Guds vrede i vår tid. Att han tagit tillbaka sin återhållande hand. Och detta är inte något som bara är unikt för Sverige. I hela västvärlden, men också runt om i övriga världen, så ser vi hur Gud på grund av människors uppror har utlämnat mänskligheten åt förnedrande lidelser. Och du kanske sitter här och tänker: jag hänger mig i alla fall inte åt sådant här. Jag skulle i alla fall inte kunna tänka mig att göra något sådant här. Här i Romarbrevet 1 så talar Paulus primärt om hedningarna. Icke-judar, även vad han säger här också kan gälla alla människor. Romarbrevet 1 så talar det primärt om hedningar, icke-judar, även om detta kan tillämpas på alla människor, eftersom det handlar om uppror mot Gud. Nästa vecka så kommer Paulus att tala till moraliska, självrättfärdiga människor som trodde sig vara bättre än andra, vilket primärt handlar om judar. Men han visar på att även de och även vi i vår synd förtjänar Guds vrede. Vi är inte bättre. Vi förtjänar lika mycket Guds vrede och behöver alla lika mycket Guds räddning. Du kanske är här idag och brottas med en oönskad samkönad attraktion. Du är ingen värre syndare än någon annan av oss här idag. Vem av oss har inte upplevt och upplever inte syndiga begär? Det gör vi alla. Vi lever i en fallen värld med en syndig natur, där vi har en benägenhet till olika synder. Men det finns hopp för oss alla i evangeliet. Evangeliet är Guds kraft till räddning och förvandling. Ingen synd är för stor för Gud. I 1 Korinthierbrevet 6, vers 9-11, så beskrivs en lång rad av synder, varav flera kommer nämnas här i den efterföljande texten, som till exempel sexuell omoral, girighet och utlevd homosexualitet. Så säger Paulus i 1 Korinthierbrevet 6, vers 11: sådana, det kan vi instämma, sådana har några av er varit, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga, alltså frikända från domen.
Amen.
I Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Och vi kan instämma till dessa ord. Det betyder inte att man aldrig kommer frestas igen. Men evangeliet är Guds mäktiga kraft att frälsa och förvandla oss. Låt oss under bibelstudierna denna vecka fördjupa oss i frågan hur vi som kristna med vishet kan hantera frågan om homosexualitet. Det kan vara hur vi kan vara ett stöd och hjälp för dem som brottas med en oönskad samkönad attraktion. Och det kan vara hur vi med kärlek och evangeliet kan relatera till vänner, släktingar och arbetskamrater som lever en sådan här livsstil. Det tredje steget i hur Guds vrede uppenbaras, det ser vi i vers 28-32. I vers 28 så står det: och eftersom de inte satte värde på kunskapen om Gud, utlämnar Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som inte får göras. Och här kommer en lista på synder som Gud utlämnar människor till, som vi ser uttryckt i vårt samhälle och hela världen. Vers 9: de har blivit fyllda av all slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet. De är fulla av avund, modlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar. De hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter. De är påhittiga i onda och olydiga mot sina föräldrar. Vettlösa, trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Och denna lista, den skulle kunna göras mycket, mycket längre. Vem av oss här inne idag har inte begått någon av dessa synder? Det moraliska kaos som vi ser i världen, det som Christopher Ash säger, ett synligt uttryck här och nu på fred. Så det moraliska kaos vi ser i världen, det är ett synligt uttryck här och nu på Guds fred. Paulus avslutar denna del med att komma tillbaka där han började, med hur Guds vred uppenbaras över vår orättfärdighet. Han säger i vers 32: de känner mycket väl till att Guds rättvisa dom, att de som handlar så förtjänar döden. Ändå gör de sådant, och de samtycker dessutom till att andra gör det. Så skapelsen uppenbarar att Gud existerar. Och den är tillräcklig för att hålla oss ansvariga för våra handlingar. Gud har, som vi nästa vecka kommer se, gett oss ett samvete. Så vi vet alla innerst inne, även om man kan undertrycka den sanningen, så känner vi till att vi har syndat. Och på grund av vår synd så betjänar vi döden. Det som Romarbrevet 6:23 säger, till syndens lön är döden. Men trots det, säger Paulus, så gör de så, och dessutom så samtycker de till att andra gör det. Och detta är ett uttryck på hur Guds vrede nu uppenbaras. Att människor samtycker och till och med hejar på andra i deras synd. Kära vänner, vi ser Guds vrede just nu uppenbarad i vårt samhälle. Och i vår värld, hur Gud har utlämnat mänskligheten till att leva ut sina syndiga begär. Och detta, det är bara en försmak på den slutliga domen, då Guds vrede fullt ut kommer att uppenbaras mot alla som i sin synd, i uppror, står emot Gud. Finns det då något hopp? Finns det någon lösning på att vi står under Guds vrede? Finns det någon lösning på den kommande vredesdomen? Låt oss gå tillbaka till frågan vi ställde i början på den här predikan. Om du dog idag, skulle Gud då välkomna dig in i hans himmelrike? Svaren som vi så ofta får missar att se vårt uppror mot Gud. Att försöka bli en bättre människa. Att försöka ställa upp sitt liv. Det tar inte bort faktumen att vi alla har syndat. Och är skyldiga inför Gud som är helig och rättfärdigt vred. Och inte sopa synden under mattan. Vi har alla gjort uppror mot Gud. Vi har alla, som Frank Sinatra sjung, I did it my way. Vi har gjort det på vårt sätt. Vi har alla valt synden istället för Gud. Men finns det hopp? Ja, det finns en lösning i evangeliet. Som Paulus säger i Romarbrevet 1, vers 16-17. Och vi kommer titta mycket på lösningen om några veckor. Men som gick igenom förra veckan, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Juden först, men också greken. I evangeliet uppenbaras rättfärdighet från Gud av tro till tro, som det är så skrivet, en rättfärdig ska leva av tro. Det finns räddning genom tron, utan att förtrösta på våra gärningar, utan att förtrösta på våra försök att förbättra oss själva. Vi kan aldrig förtjäna att bli räddade. I oss själva kan vi inte bli rättfärdiga. Men det finns en rättfärdighet från Gud. En rättfärdighet som han ger till alla som tror på Jesus. Till alla som litar på hans ställföreträdande död och uppståndelse. Jesus, han klev in i vårt ställe. Och han tog på sig den vrede som vi förtjänar. Och nu erbjuder han, av nåd som en gåva, helt oförtjänt, hans rättfärdighet tillräknad till oss. Hans förlåtelse. Och detta till alla som frälsande tror på honom. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du har gjort. Han inbjuder dig att i tro komma till honom och få dina synder förlåtna och evigt liv. Och Jesus säger så här, Gustav citerar den texten i förra predikan med Johannes 5, vers 24. Jag säger sanningen. Den som hör mitt ord och tror på honom som sänt mig, han har evigt liv. Han drabbas inte av domen, utan har gått över från döden till livet. Detta är evangeliet. De goda nyheterna om Jesus till frälsning och förvandling. Herre, vi prisar dig för att du Jesus blev människa. Att du kom ner på denna jord och fullkomligt levde det liv som vi borde leva men inte kan leva. Att du dog den död vi förtjänar att dö. Och att du uppstod så att vi kan uppstå med dig. Att vi på grund av ditt liv, din död och din uppståndelse inte behöver möta vreden. Utan att den fullt ut har släckts. Att den har tillfredsställts på dig för var en som tror. Och tack för att du har uppstått för vår rättfärdighets skull. För att, så att vi kan stå frikända här och nu i tiden från domen och för alltid inför den slutliga domen. Fyll oss med tacksamhet över vad du har gjort. Men också ett hjärta att nå människor som just nu står under Faderns vrede. Att det också finns en lösning. Att det också finns hopp för dem. Evangeliet om Jesus. Och du blir upphöjd i våra liv, vi ber Herre.